Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är den 21 december 2018. I bostadsområdet Tallgården i Mölnlycke bor Lena som tidigt denna fredag morgon är på väg för att handla julmat med sin pappa och en bekant. Men innan hon går mot parkeringen för att bli upphämtad går hon till den närliggande återvinningsstationen för att slänga några soppåsar.
Sen när jag går tillbaka så möter jag en kvinna, en liten gångbana där som hälsar på mig. Så säger jag hej, hej. Jag har aldrig mött den kvinnan innan, vet inte vem det är.
Kvinnan som Lena möter vid återvinningsstationen är den 39-åriga tvåbarnsmamman och ekonomen Peyman. Peyman är nyinflyttad i området och denna morgon är hon också på väg att slänga några soppåsar innan hon ska sätta sig i bilen och åka till jobbet.
Sen går jag in på gården som jag alltid brukar göra. En bra bit in på gården. Fortsätter jag titta i min telefon.
Men sen dröjer det inte många minuter från det att grannen Lena lämnat återvinningsstationen till hon plötsligt fryser till is.
Sen hör jag ett hjärtskärande skrik. Och då börjar jag ta upp mina nycklar. Sen springer jag iväg till min port. Jag är så jäkla rädd så att jag springer upp för trappen och tar en 2-3 steg emellan. Sen kommer jag upp i lägenheten.
Skärrad av ett högt hjärtskärande skrik tar hon upp telefonen och ringer till vännen Kjell som sitter i sin bil på parkeringen utanför och väntar på henne.
Hon frågar, är allt lugnt på parkeringen? Ja, säger jag, för jag ser ju ingenting och för mig är allting som det ska vara.
Kjell har inte sett eller hört någonting som stuckit ut och säger att det nog är lugnt för Lena att komma ut till dem på parkeringen.
Tar det ett tag så kommer hon ut. Och när hon kommer ut så ser jag hur hon tittar emot soporna. För att det här skriket hade hon lokaliserat däråt.
Lena kan inte släppa skriket hon hörde och vill dubbelkolla att inget allvarligt har hänt. Så hon uppmanar sin pappa som också sitter i bilen att köra dit och ta en titt.
Därför jag har hört någonting mot soporna. Då tittar min far och han ser på fot. Och då säger han 3-1-2.
SOS 112 var inträffat.
Klockan är 08.31 denna fredag morgon. Då Kjell ringer till SOS Alarm.
Ja, hejsan. Det här var ifrån Tallgården i Mölnlycke. En kvinna som har blivit misshandlad och som ligger här bakom soporna här.
Kvinnan de hittat blodig och medvetslös är den 39-åriga Peyman som Lena sett gått ut med soporna bara minuterna innan.
Det är nog bra om det kommer en ambulans ganska snabbt.
Ja, men jag behöver veta om hon använder.
Men ingen vet vad som har hänt och någon eventuell gärningsman syns inte till.
Hon är helt nedbeblodad är hon. I ansiktet och överallt.
Men hon andas inte.
Nej, hon ligger helt still.
Det här brutala överfallet blir upptakten till en lång och omfattande mordutredning. Tidigt får utredarna indikationer om att brottet är hedersrelaterat Något som dock kommer bli en utmaning för åklagarna att lyckas leda i bevis för både tingsrätt och hovrätt.
Nämligen att det är ett besinningslöst övervåld. Det är planlagt, det sker på öppen plats och det finns vissa andra omständigheter som också...
Du lyssnar på Rättegångspodden om hedersmordet i Mölnlycke. Mitt namn är Nils Bergman.
Skilsmässa inom den här kulturen.
Katastrof. I värsta fall döden.
Förhandslyssna på hela serien redan nu utan reklam hos Podmi.
För kvinnor ses som ägodelar. Och när hon gifter sig så övergår ägarskapet till maken då. Så de får i princip göra vad de vill med flickor och kvinnor.
Alltså är du rädd för vilka konsekvenser det kan få? Du, liksom, du kan bli dödad. Ja, så jag kan bli dödad.
Det gjorde mycket ont när hon slutade med mig. Det gjorde mycket ont, riktigt ont. Och jag blev ärig på riktigt.
Är det så att blod är tjockare än vatten?
Det har du fått svar på, tror jag.
Är det jag?
Ja.
Hon är helt still, vet du.
Ja, jag förstår det, men kan ni lägga henne
på... Tvåbarnsmamman Peyman är påträffat blodig och livlös på marken vid en återvinningsstation i Mölnlycke. Men larmoperatören instruerar ändå inringaren Kjell att utföra HLR.
Du trycker på henne och så i den här farten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Och så gör du 30 sådana.
Ja.
Och ganska hårt så att ett bröstkorgen trycks ihop ordentligt.
Ja.
Jättebra. Ambulans är på väg.
Alltså hon är... Jag visste fan, det verkar som hon har något fisk eller någonting här också. Eller något blod i sidan.
Blöder det någonting när du trycker på bröstkorgen eller?
Ja, det kommer ju en liten blod, det är det ju.
Ja. Gör ni kompressioner nu så att ni trycker?
Ja.
Tills de kommer.
Nu hör vi ambulansen här.
Ja, fortsätt tills de kommer och tar över. Jättebra.
Ja, vi kommer ju, vi åker på ett larm där det har vi medvetslös vuxen utan andning som det heter i våran utlarmning.
Först ut på plats blir specialistläkaren David och hans kollega Annette som anländer i ambulans bara några minuter efter att samtalet ringdes in.
Noterar då en kvinna som ligger orörlig på rygg. Jag noterar att hon är välklädd och i 35-årsåldern. Det här blir ju en liten ovanlig patient för oss då. Det är inte riktigt det normala patientfallet som ter sig på detta sättet. Och min kollega Annette kommer med vår utrustning bara några sekunder efteråt. Vi påbörjar då livsuppehållande åtgärder.
David och Annette tar över arbetet med HLR och livsuppehållande åtgärder. Samtidigt som en polispatrull också anländer till platsen och gör sig behjälpliga. David kan då fokusera på att försöka säkra luftvägarna.
Och så fort jag börjar ventilera henne som heter hon pumpar ner luft efter jag stoppat ner en slang i halsen och intuberat henne. Så noterar jag att det kommer ju luft ur bröstkorgen och blod och luft ur bröstkorgen. Först då börjar jag titta mer och se att det finns skador, stickskador både i bröstkorgen och i halsen. Vi bestämmer oss då för att ganska snart ta in henne i ambulansen och fortsätta arbetet där. Och då har vi konstaterat en medvetslös vuxen som har då ett hjärtstopp av traumatisk karaktär. Alltså det är ett hjärtstopp som kommer sig av att det har hänt något yttre våld, något yttre trauma. Då. Det är ju en besvärlig situation. Vi har då blod och plasma som vi börjar ge henne, för det är det som är räddningen, att då återställa cirkulationen på något sätt. Det gör vi in i ambulansen. Och vi påbörjar transporten mot Sahlgrenska för att vi förstår att det är en väldigt kritisk sjuk person.
Under de 10-12 minuter de befann sig på platsen med Peyman såg de inga livstecken, och i rättssalen reflekterade David kring att de där och då hade kunnat dödförklara henne. Men de ville ändå åka in med henne akut till universitetssjukhuset Sahlgrenska för att kunna ge henne en sista chans.
Vi måste ju ge henne alla chanser som
alla möjligheter
som står.
Men rent tekniskt så var hon egentligen redan där. Skulle du kunna dödförklara henne redan där?
Ja, precis. Det skulle jag tekniskt kunna göra. Och det har jag sagt i vittnesmålet också. Att det, rent tekniskt skulle jag kunna gjort det. Men
du väljer ju att ge henne chans.
Jag väljer att arbeta vidare. Men redan på plats
så att säga. Samtidigt som detta sker har gärningsmannen Riskar, som är Peymans exman, tagit sig till sin yngre bror i en lägenhet vid Bergsjön, någon mil norr om Tallgården. Den yngre brodern tycker att Riskar beter sig konstigt och verkar uppjagad. Och han väljer att i sin tur ringa till deras äldre bror, som vi kan kalla för Sami.
Skulle du kunna berätta med egna ord om den här dagen den 21 december, vad du har sett och hört och vad som har hänt?
Ja, det kan jag göra faktiskt. Mm. Jag har sagt redan på utryckningen.
Storebror Sami får samtalet från sin mycket bekymrade lillebror vid 9-tiden på morgonen. En dryg halvtimme efter det att Peyman avlidit.
Alltså han säger, Riskar, han mår inte bra. Han ser jättekonstigt ut. Du måste komma hit. Så var är han någonstans? Han går ner, jag vet inte var. Jag sa okej. Okay. Då jag sa okej, okay, vad ska du göra? Ska du gå efter honom? Han sa nej, jag ska ta mitt barn till dagis. Så okej, okay, gör det. Så jag kommer ner dit. Och jag körde med en gång faktiskt. Jag tog bara jackan på mig och körde iväg.
Sami befinner sig inte långt från Bergsjön och sätter sig i sin bil för att åka över till sina bröder. När han börjar närma sig upptäcker han Riskar ståendes vid en busshållplats.
Och han var inte den bron jag kände faktiskt hela mitt liv. Han var helt konstig. Han såg konstig ut. Han var helt alltså, blek i ansiktet. Och sen alltså, väldigt rufsigt här i håret. Så jag tittade, vad har du gjort? Har du bråkat? Sen när jag skadat henne. Så vem är henne? Vem är hon? Alltså Peyman ser han.
Riskar anförtro sig till Sami och erkänner att han alldeles nyligen skadat sin exfru Peyman. Men han är vag kring detaljerna och ingen av dem vet att Peyman faktiskt har avlidit av skadorna.
Jag sa att det var det dummaste du gjorde faktiskt. Och han sa, vad ska jag göra? Ska jag gå till polisen? Jag sa att det bästa du gör, du ringer polisen och du ser så de hinner om du skadat henne. Ambulans kommer dit. Ja, jag vill ha kaffe, sa han först. Jag måste dricka kaffe.
Riskar dricker aldrig någon kaffe utan väljer att ringa till polisen vid 10-tiden på morgonen för att anmäla sig själv.
Polisen?
Vad sa du?
Hallå?
Hallå, hallå.
Hej, det är polisen här.
Hej. Du, är det? Jag har slagit min förra detta med kniv.
Okej. Okay. Ja. Vem är du då?
Jag heter Riskar.
Okay, var befinner du dig?
Jag befinner mig i Bergsjön.
Vilken adress?
Jag måste korta den. Okay. Jag vill själv komma till polisen.
Ja, men om vi kommer och möter dig.
Jag ska komma själv.
Du ska komma själv?
Jajamän.
Riskar betonar aldrig allvaret i skadorna han utsatt Peyman för. Vilket gör att polisen som tar emot samtalet inte direkt kopplar ihop den händelsen som Riskar pratar om med den kvinna som polisen nyligen hittat avliden. Riskar är också mån om att inte bli upphämtad, utan vill med bestämdhet själv komma in till polisstationen.
Va, men du säger att du snart...
Ursäkta, fram... är det så svårt att ni fattar? Jag vill själv komma dit.
Ja, jag förstår att du själv
ta mig framför grannarna.
Nej, jag förstår det.
Vi har anmälat mig så det är en klass, jag tror.
Ja, jag förstår det. Men jag bara nyfiken vart du är nu. Har du långt kvar dit, eller? Om du har långt kvar till där du parkerar?
10 minuter.
10 minuter kvar?
Ja.
Okej. Okay.
Okej, okay, hej då.
Nej, vänta kvar i telefonen.
Varför det?
Ja, men för att jag vill prata med dig så länge bara.
Nej, jag vill inte prata. Jag har pratat så det inte räcker. Så jag kommer själv, hej då.
Men försök att vara kvar här så länge.
Inringaren har lagt på där.
Han har lagt på nu.
Ja. Jag tänker lite där angående frugan, för det vill han inte prata med mig om nämligen, om hon behöver ambulans. Nej. Och han var ju bilen, det hörde jag också.
Vi vet ju, alltså frugan är hon som är hittad i, där uppe i Mölnlycke.
Jaha. Jaha. Ja. Okej, okay, men då kopplar jag ihop det där.
Ja.
Ja, men så då att, gissar jag att ni återkommer och behöver ytterligare hjälp från oss.
Ja, det gör vi absolut.
Tackar jag.
Bra, tack.
Okej.
Okay. Hej.
Så vi kör till Afrikgatan där han bor.
Det blir aldrig så att Riskar själv åker till polisstationen, utan brodern Sami kör honom till Riskars lägenhet, vars adress polisen nu också har tagit reda på.
Då kommer helikoptern precis där och jag märkte att han har ringt då det GPS som polisen brukar ha den tekniken.
Väl fram ser Riskar och Sami de två polisbilar som väntar på dem. Riskar ger sig till känna och blir snabbt omhändertagen.
De tömde hans fickor på massa tabletter och alltså allt han hade i fickan. Så jag tog en cigarett och rökte. Alltså jag hade ingen nerver, det kändes så konstigt. Så jag ber polisen, kan ni ringa ambulans snälla? Han säger hon är skadad. Kan ni göra det? Ja, han sa att ambulansen är där. De är där. Så okej. Okay. Det var lite lättnad för mig faktiskt att ambulansen hann dit.
Lättnaden blir dock inte långvarig, för snart framgår det för Riskar och brodern att Peyman har avlidit. Brodern Sami misstänks inte för något brott, utan förhörs på plats som vittne.
Han frågar mig, vem är jag? Sen sådana personnummer och så. Och jag lämnade allt som han bjöd faktiskt. Det var allt den dagen.
Riskar däremot, som själv tagit på sig skulden för överfallet och erkänt att han, citat, slagit sin för detta med kniv, grips på sannolika skäl misstänkt för mordet på Peyman. Han körs in till polisstationen för förhör. Peymans kropp undersöks nu för att få ett tydligare grepp om skadebilden, som kommer visa sig ha viss betydelse när det senare kommer till att fastställa ett motiv.
Skador framförallt på övre delen av kroppen, på bröstet, på armarna, i halsen och i ansiktet.
Rättsläkaren Michelle Bentz kan snart fastställa att det är ett omfattande och kraftigt övervåld som Peyman under en kort period utsatts för.
Så dödsorsaken har varit en kombination av sticksåren som har varit på bröstet och var sårkanalerna har gått in i halsen. Tre stycken sticksår har haft kanaler som har gått in i halsen med skador på större blodkärl. Så de har bidragit genom blodförlust till dödsorsaken. Och då har vi också två stycken sårskador som har gått in i bröstet. En av dem har gått in i högra lungsäckan och även in i högra lungens övre lobb. Och då har vi också en sårkanal som går genom bröstbenet, in i hjärtsäckan och in i hjärtats högra kammare. Så en kombination av dessa skador har varit dödsorsaken.
Utöver ett stort antal stickskador upptäcker Michelle även att trubbigt våld utdelats mot Peymans huvud. Hon ser även ett antal skador på Peymans högra arm och hand.
Utseendet och lokaliseringen av skadorna på högra handen talar för att de har uppkommit genom en försök till avvärjning. Så att den avliden person antingen har försökt att skärma av eller att ta tag i föremålet som har orsakat skadorna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Polisen har precis inlett en förundersökning om mord då de får in ett samtal från ytterligare en person boendes på Tallgården.
Du säger så här, det jag har tänkt efteråt är att den som gjorde det här har attackerat en oprovocerat.
Ja.
Och hur drar du den slutsatsen?
Det var ingen bråk, ja. Det var bara skrik.
Hon talade med polisen morgonen då överfallet skedde. Men har sedan dess reflekterat kring exakt vad hon hörde, eller rättare sagt inte hörde. Hon hörde ett skrik, men det hon vill betona för polisen när hon ringer upp är att hon inte hörde något bråk i samband med skriket.
Och liksom, det är därför jag gick igenom händelser så många gånger i mitt huvud sen och tänkte, hur kan jag, vad är det något mer jag har sett, är det något mer jag har hört? Men då kom jag på att jag har inte hört att någon bråkade.
Mm.
Och därför jag ringde till polisen samma dag och så samma sak. Att det var ingen bråk, ingenting, inte ens att någon har pratat. Det var som så här skadeskrik.
Mm.
Det var inget liksom hjälp, det var inga ord, det var inget liksom någon blev rädd, utan någon blev skadad.
Mm.
Det var väldigt onaturligt skrik.
Mm.
Åklagaren som kopplas in i ärendet, Lotta Nilsen, beslutar om en husrannsakan i Riskars lägenhet. I Riskars mobiltelefon hittas Google-sökningar som visar att Riskar tiden innan mordet på Peyman försökt få fram information om straffskalan för mord i Sverige. Nu börjar även journalister och media uppmärksamma mordet på Peyman, som blir början på en lång och händelserik följetong.
En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord i Mölnlycke. Det uppger åklagare Lotta Nilsen för P4 Göteborg. Det var i morse som en kvinna i 40-årsåldern hittades svårt knivskuren utomhus i Mölnlycke. Hon fördes i ambulans till sjukhus där hon avled. Senare greps en man i 50-årsåldern. Mannen har varit en bekant till kvinnan. Och det är nu han som har anhållits på sannolika...
Och det är när polisens utredare börjar höra sig för hos Peymans vänner och kollegor som en historia kantad av våld, kontroll, heder och respekt uppenbarar sig. En historia som har en direkt påverkan på det övervåld Peyman utsattes för.
Det hon har sagt är att hon blev bortgift när hon var 18-19, om jag minns inte exakt.
Peymans vän och kollega Jeanette fick uppdraget att lära upp Peyman när hon påbörjade sin anställning som ekonom på lokalförvaltningen Göteborgs stad. De fattade snabbt tycke för varandra och det dröjde inte länge innan Peyman öppnade upp sig och berättade om sin uppväxt i Kurdistan och om sitt äktenskap med Riskar.
Hon valde ju inte vem hon ville gifta sig med själv. Och då var det liksom bara att bita ihop. Sen förstod jag att hon kände ett väldigt stort ansvar för familjen. Så det som hon pratade mycket om, det var att han inte bidrog så mycket ekonomiskt eller praktiskt, utan att ansvaret var hennes med barnen och familjen.
Peymans chef på lokalförvaltningen, Monica, lär också känna Peyman på ett mer personligt plan.
Det hon berättade var att det inte hade varit bra under väldigt många år. Att hon fick dra hela lasset liksom med ekonomi och med barnen.
Under ett medarbetarsamtal berättar Peyman om sitt liv och Monica får känslan av att Peyman letar efter en väg ut från förhållandet med Riskar, som Peyman insinuerar är väldigt kontrollerande.
Hon tog som exempel då den här konferensen som vi anordnade i Stenungsbaden. Där hade varit ju med övernattning. Och då fick hon ju inte sova över. Men hon hade bestämt sig för att hon skulle göra det ändå. Men då på kvällen så hade han kommit upp och hämtat henne ändå. Och då har hon berättat för mig efter att det var då hon bestämde sig. För att skilja sig då alltså.
Ju mer Peyman umgås med sina kollegor, desto mer öppnar sig en helt ny värld för henne. En värld fri från förtryck och kontroll. Tankar om skilsmässa dyker oundvikligt upp och Peyman blir mer och mer övertygad om att en skilsmässa är något hon måste genomföra. Högst medveten om hur otroligt känsligt ett ämne som skilsmässa är i den kultur som Peyman och Riskar har sina rötter i, väljer hon ändå att lyfta ämnet för Riskar. Det faller inte i god jord till en början, men Peyman står på sig. Hon vill skiljas, men är också mån om att avsluta äktenskapet så respektfullt som möjligt.
Hon liksom ville att det skulle bli väldigt bra och att de skulle hjälpas åt båda två. Och att hon var i kontakt med socialtjänsten om att de skulle sitta och prata tillsammans. Men jag förstod det som att de aldrig riktigt fick till det.
Det är också till stor del för Peymans barns skull hon vill skiljas. Peyman tvingades in i sitt äktenskap med Riskar och till det liv som där medföljde. Förtryck och begränsningar har varit vardag för henne och det är någonting hon inte vill föra vidare till sina egna barn. Så under sommaren 2015 väljer Peyman att genomföra en skilsmässa mot Riskars vilja. Papper skickas in till tingsrätten om äktenskapsskillnad och under tiden flyttar Riskar ut från deras gemensamma lägenhet medan Peyman bor kvar. Efter mycket om och men skriver även Riskar under papperna. Men Riskar erkänner egentligen inte en svensk skilsmässa som en äkta skilsmässa och kommer därför fortsatt anse sig ha äganderätt över Peyman.
Men jag vet att det var något tillfälle hon berättade om när hennes exman hade dykt upp och var hotfull och för mig att hon beskrev det som att... Liksom...
Riskar håller Peyman under uppsikt, förföljer henne och för anteckningar över vad hon gör och vilka hon träffar. Vid ett tillfälle är Peyman på väg hem till en vän. När hon parkerar sin bil på en parkeringsplats utanför vännens bostad ser hon plötsligt Riskar komma gåendes mot henne med bestämda steg. Han frågar henne vad hon gör där, om hon ska hem till, citat, den där horan, och syftar till Peymans svenskfödda vän. Peyman backar tillbaka mot sin bil men hinner inte in innan Riskar trycker sig emellan. Han börjar skrika åt henne och slår henne med ett knytnävsslag över munnen. Hon lyckas till slut ta sig in i bilen och låsa dörren. Men Riskar står kvar och bankar på rutan och skriker att han ska döda henne om hon inte öppnar. Peyman ringer till polisen och anmäler händelsen. Både Peyman och Riskar kallas till förhör, där Riskar förnekar anklagelserna. Han menar att han varken slagit eller hotat Peyman och säger att hon måste vara sjuk på något sätt som hävdar detta.
Det var den gången hon polisanmälde, då kom hon dagen efter till jobbet och grät och grät och då var jag där. Då möttes hon av mig. Hon bara berättade vad som hade hänt. Hon hade inte sovit på hela natten och bara väntade för att prata ut.
För ytterligare en kollega, Sara, berättar Peyman om den här händelsen och säger att hon är trött på att leva i rädsla. Peyman ansökte om besöksförbud men något sådant träder aldrig i kraft eftersom polisanmälan hon gjort om misshandel och olaga hot läggs ner. Med motiveringen att det med det utredningsmaterial som föreligger inte går att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Kollegan Sara frågar hur Peyman mår och hur hon har det. Och får då även hon reda på mer om Riskars kontrollbehov.
Han var kontrollerande. Vem hon skulle umgås med, vad hon skulle göra. Och det tyckte hon inte om. Hon ville ha egna åsikter och tankar och... Och bara leva som en vanlig person.
Peyman förklarar även att varken Riskars släkt eller hennes släkt varit speciellt stöttande i skilsmässoprocessen. Men att det ändå verkar vara på väg åt rätt håll nu.
Men senare så vet jag att hennes familj började acceptera det mer. När hon liksom förklarade för dem, pratade med dem om hur hon mådde. Efter ett tag så började de acceptera det. Men hans familj vet jag inte. Jag vet bara att de inte ville att de skulle skiljas.
Så det var ju väldigt mycket i hennes liv som handlade om det då.
Riskars familj tycker inte om att Riskar och Peyman har skilt sig och Peyman upplever det svårt att få det stöd hon behöver från släkterna. Hon är inte längre gift med Riskar, enligt svensk lag, och kan i praktiken leva sitt liv som hon vill. Om det inte vore för att Riskars kontrollbehov nu tycks ha förvärrats. Ytterligare en vän och kollega till Peyman, Ingela, vittnar om att Peyman ändå tror att det kommer att bli bättre.
Riskar skickade ju sms och var ganska besvärlig med umgänget kring barnen och sånt. Så att det kom ju självklart att hon pratade om det också och att vi pratade om det. Mm. Sen hade ju vi, som jag sa, att vi försökte ju att få relation. För jag upplevde att hon hade många andra som hon pratade med också. Och vi ville någonstans ha en relation som skulle bygga på det nya, det livet som vi... Ja, förlåt. Mm. Att hon och jag skulle känna varandra där hon var en fri kvinna.
Till samtliga vänner och kollegor visar Peyman med tydlighet att hon vill blicka framåt. Och hon pratar entusiastiskt om hur hennes nya liv kommer att se ut. Att de alla ska kunna träffas och umgås som vanligt. Men där är inte Peyman ännu. Hon är fortfarande fast i händerna på förtryck, förföljelse, anklagelser, misstro och hot. Något som även vännen Ingela blir varse.
När vi skulle träffas så kom hon inte ut och mötte mig. Utan jag kom alltid liksom hem till henne. Hon berättade ju att hon visste att han var med bil och liksom på kvällar var och kontrollerade henne utanför huset.
Som svar på varför de inte kan ses tillsammans säger Peyman att det är för att hennes kultur anser att Ingela, citat, är en blond svensk. Och genom att leva som en självständig kvinna står Ingela för just det som den kulturen försöker att förbjuda och förtrycka.
Jag var ju en lössläppt svensk. Alltså, jag var blond och det var inte bra.
Men det är just denna självständighet som hägrar för Peyman. Och hon känner att hon måste statuera ett exempel för sina barn. Hon kan inte räkna med att de kommer försöka leva sina liv som de vill. Om inte Peyman kan visa att hon kan det.
Och där pratar vi just om det här. För att samtidigt som hon pratade om och jag att hon måste vara försiktig. Så är det ju också viktigt att också i handling visa att det faktiskt är okej. Så att någonstans så satt hon i ett moment 22 där hon kunde inte göra rätt. Vad hon än hade gjort så hade det blivit fel. Men samtidigt så var det viktigt för henne att visa att hon stod upp för vem hon faktiskt var och vad hon ansåg vara rätt och att det var rätt.
En ny och mycket central vändning sker våren 2017 då Peyman träffar en ny man.
Var hon lycklig? I slutet. Mm. Med Andreas.
Då var hon lycklig.
Ja, det var då hon var väldigt... Hon hade hittat något som gjorde henne väldigt lycklig. Mm.
Hans namn är Andreas och är enligt Peyman perfekt på alla sätt och vis. Han visar Peyman stor respekt. Och med Andreas känner sig Peyman fri för första gången i sitt liv. Den nya, sprudlande, glada och nykära Peyman går inte obemärkt förbi bland hennes vänner och kollegor.
Alltså, nej men hon var jättelycklig. Jättekär. Och det var väl också det att för hon, alltså detta är ju en väldigt mogen, en väldigt klok kvinna. Balanserad, men också någonstans så kunde man kanske märka just det här att det fanns saker som hon kanske inte riktigt hade upplevt. Så att den kärleken var så alltså tonårslik fast på ett fint, då menar jag det på ett fint och moget sätt, men hon var
så jätte förälskad, och hon fick så mycket kärlek och just respekt och frihet utav Andreas.
Det enda problemet är att Andreas är en svensk född man. Både han och Peyman enas om att vara försiktiga med hur de uttrycker och visar upp sin kärlek, fullt medvetna om att risker fortfarande finns med i leken. Men att hålla den här relationen dold är dömt att misslyckas. Inte nog med att Riskar försöker att övervaka henne, så finns även problemet att Peymans släkt och Riskars släkt är släkt med varandra. Peyman och Riskar är nämligen kusiner och genomförde ett så kallat kusinäktenskap när de gifte sig i Kurdistan. Det är alltså bara en tidsfråga innan saker och ting kommer behöva förklaras. Vi hör vännen Sara.
Sa hon någonting om vad hon riskerade genom att göra det här och gifta om sig med Andreas?
Hon döljde ju det väldigt länge. Inte för sin familj, men för omvärlden, just för att hon var rädd att hans familj skulle liksom sprida ett rykte, ge sig på henne våldsamt. Lite sådana saker var hon rädd för.
Så det var risken hon tog?
Ja, men precis, rykte och att någon kanske... Ja. Hennes sexman våldsam mot henne.
Som ett led i att försöka bryta sig loss från Riskars kontroll väljer Peyman att flytta till en egen lägenhet på Tallgården i Mölnlycke.
Hon var väldigt lycklig när hon kom dit. Hon var jättestolt över den lägenheten och kände sig nog ganska säker och trygg där.
I samma veva bestämmer sig också Peyman och Andreas för att gifta sig. Peyman är lyckligare än hon någonsin varit. Men snart upptäcker hon att Riskar har förföljt henne även dit. Bland annat så har han tagit ett jobb i en kiosk inte långt från hennes nya hem.
Då tyckte hon det var väldigt obehagligt, för hon upplevde att han närmade sig. Liksom. Men jag vet inte mer än så.
Mm.
Men hon kände sig trygg i Mölnlycke, och när han plötsligt var i kiosken så var det värre.
Mm.
Sen var det ju också sista gången som vi satt och fikade. I förra, ja, i vintras då, i september.
Mm.
När hon pratade om att, att hon kände att hon behövde liksom gå. Ja, hon ville gå vidare och hon. Förlåt, jag ska bara hämta mig.
Det är inget konstigt att du blir ledsen. Det blir man när man tänker tillbaka. Var det. Var det senaste eller sista gången du träffade Peyman i september 2018?
Ja, det var i september 2018 som vi satt ner och fikade. Sen träffades vi på, vi sprang på varandra också vid ett annat tillfälle. Och hördes av via jobbet så. Men det var då vi satt ner och pratade. Och då pratade hon ju om att hon hade lite mer planer på att flytta ihop med... Andreas. Och det var ju också saker som var jättejobbiga för henne, just därför att hon visste ju att hon kanske skulle att det skulle bli jättesvårt för hennes barn. Och då vet jag, då sa jag det liksom att men är du rädd för vilka konsekvenser det kan få? Är du liksom du kan bli dödad? Ja, så jag kan bli dödad. Och vi visste ju det, både hon och jag någonstans. Men samtidigt så tänker man att det...
Att tanken känns främmande. Ja. Det är väl det du tänker så?
Ja, plus att hon hade inget val. Eller... Alltså hon hade ju inget liv annars. Det är ju också en... Det är ju två olika sätt att dö på egentligen. I så fall.
Du,
men ja, hon var... Då var hon... rädd.
Under hösten och vintern 2018 faller Riskar djupare ner i ett mörker. Han anser att Peyman dragit skam över både honom och släkten, och han har förlorat rätten till respekt från männen i hans omgivning. Han har förlorat sin heder. Han ser ingen annan lösning än att åka hem till Peyman för att döda henne. Och samtidigt se till att åsamka hennes skador som är i paritet till den skam hon dragit över honom. På så sätt kan heden återupprättas. Och mekanismerna som styr hedersrelaterat våld lik detta hör vi mer om i del 2.
Kvinnor ses som ägodelar. Och när hon gifter sig så övergår ägarskapet till maken då. Så de får i princip göra vad de vill med flickor och kvinnor i hederskontexten. I och med att kvinnor betraktas som ting och inte moraliska aktörer då.
Mitt namn är Nils Bergman och du har lyssnat på del 1 av 3 om hedersmordet i Mölnlycke.
Vad betyder hederskultur för dig?
Jag vet inte vad det betyder. Jag har aldrig känt någonting. Det är äckligt.
Ingen i min släkt har uttalat sig illa om Peyman. Absolut inte.
Förhandslyssna på hela serien redan nu hos Podmi.
Hedersnormen är väldigt starka inom den familjen.
Skitsnack.
Göteborgs tingsrätt fastställde inte att mordet var hedersrelaterat.
Jag har aldrig liksom sett min pappa älska en kvinna så som han älskade henne.
Hon ville uppleva kärlek, att kunna bli älskad och kunna älska honom.
Hon visste att det skulle kunna kosta henne livet. Och det gjorde det ju.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.